Thomas Enroth är alltså vår gäst idag, och det är så att han firar 40 år den 28 januari. Men det var ju en start helt enkelt på det här att börja samarbeta med svenska artister. Ja. Och det har du ju gjort nu under flera års tid, och
ja,
många alltså samarbeten, otroliga.
Det är ju det att via Lasse så kom vi ju in och vi fick vara med i TV4 och kväll. Alltså det var ju sådana saker som inte var möjligt utan Lasse Berghagen. Att det, så är det ju. Det är ju ingen som lyssnar om du skickar en låt igår kväll eller TV4. Och det insåg jag ju inte då, utan jag trodde att om jag skickar tillräckligt många bra låtar igår kväll så kommer jag med. Men det handlar inte om det, utan det handlar om kontakter. Då blev ju Dansbandskampen med Elisas där i TV4 och Tommy Nilsson spelade in en låt som vi hade gjort. Och det blev som massa...
Var det så?
Ja, en låt som Lasse och jag och Tage Borgmästers faktiskt skrev som heter När du vaknar rea hos dig.
Okay.
Så det är vår låt. Och det gav faktiskt... också en guldskiva. Det var min första guldskiva som jag faktiskt ännu idag inte har fått av bolag. Men den är innestående någonstans där, så jag ska försöka mitt bästa att få den. Och det var Elisas första skiva. Den kom som hette Det här är bara början. Och där finns en låt med som vi hade. Till en fader spred ju sig på många olika sätt efter det. Så helt plötsligt hörde Olle Jönsson låten och så spelade Lasse Stefans in den. Och så fick jag då min första officiella guldskiva av Lasse Stefans då. Och så blev jag ju god vän med både Olle och Christer i Lasse Stefans, som gjorde att jag började jobba också med Olle privat, med göra egna konserter. Nu ska vi här i maj ut på en 8-dagars turné i Sverige också med Jönsson. Och då jobbar vi så att vi gör med det med piano, stilgitarr och några stråkar. Och så reser vi omkring till mindre ställen. Jönsson och Thomas Döjtgen berättar lite om låtarna. Det är väldigt skrämmande faktiskt med Lasse Stefans repertoar. De har riktigt börjat gå igenom de här riktigt gamla fina låtarna. Det är ju ett kulturarv på många sätt. Många av de här som är skrivna. Som på något sätt aldrig finns. Mycket låtar som jag aldrig hade hört förr. Och som Jönsson skolade in mig. Så det var roligt. Att han är ju inte världens kanske enklaste person heller att jobba med. Men han är väldigt snäll och ett gott hjärta. Och en fantastiskt bra ledare då man ska göra turné. Han är rättvis. Och ärlig och säga som man har det. Och det uppskattar jag verkligen.
Och det har blivit många fler också. Tove Widerberg,
vi gör mycket tillsammans. Och så är det Åsa Ginder, Mikael Wiehe. Och så är det Roger Pontare. Skrev jag en låt till som vi jobbar mycket med Lotta på Liseberg. Och så det har varit väldigt mycket svenskar. Och nu är det ju klart då pandemin kom, så nu är det ju nog varit en liten paus från det. Men jag har ju dagligen kontakt med de här människorna. Att vi har planer. Så fort vi kan att börja på med någonting.
Det är ganska intressant att när du som liten pojke på 80-talet såg dessa kärnor på TV och såg upp till dem, och när vi nu har lite på 30 år efter 80-talet så jobbar du med alla de här.
Ja, no, det är ju, jag jobbar med mina idoler, och man brukar säga att folk ändrar sin musiksmak mycket. Jag inte ändrar alls min musiksmak, tycker jag, sen jag var barn. Jag tycker om bra dansbandsmusik. Men jag tycker inte om den här nya dansbandsmusiken som kommer. Om jag ska må riktigt bra så då lägger jag på en gammal vikingaskiva. Vi har ju som här i Svenskfinland, så jag vill ju lyfta fram Tom Källström, för han har ju gjort väldigt mycket för dansbandsmusiken. Att utan Toms hjälp så skulle ju inte kvaliteten alls ha varit där vi är idag på dansbandsmusiken. Han har varit en föregångare, likaså Kjell Olax. De två, det finns ingen som någonsin kan ta det ifrån dem att de har gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Men jag tror också att vägen där också kanske blir att man måste hitta ett annat sätt, också nya sätt att fundera att som orkester, hur vill jag gå vidare med mitt, att vågar man ta ut svängarna mer, vågar man börja söka ett alternativa rytmer i musiken, vågar man söka efter texter som är lite annorlunda. Skrev en låt för Karisma till exempel som är en helt annorlunda text än en dansmanslåt. För några år sedan tror jag inte att den genren ska vara öppen för att man gör sånt. Men där har vi också Hans Martin, om vi går tillbaka i tiden, att skulle Hasse inte ha följt sin egen känsla och gjort sin grej med vår dotter, så skulle Tommys aldrig ha funnits. Det genuina får aldrig bli någonting som blir slentrianiskt, och det är det som jag är rädd att det håller på att bli, och hela branschen, alla stilar.
Men som vi har pratat här mycket om att du har skrivit otaliga mängder låtar, hur många är det?
Jag tror det är 250. Mellan 250 och 300 låtar som är registrerade. Men sen är jag ju, av dem så är ju mer än hälften bara skräp, enligt mig, som bara har blivit gjorda för att göra. Men 50, jag räknar här om det är 45-50 eller sådana som folk använder vid olika tillfällen. Att ett brev till himlen då, som jag skrev för Tove Widerberg, så är väl den låt som kanske sprider sig mest den här senaste tiden. Den är ju inspelad både i Danmark och Norge och då i Sverige och Finland. Och att den används då som på, mycket på begravningar, och många kan känna igen sig i det. Och det är väl egentligen det som ändå som jag önskar med mina låtar. Att man kan ju ha mycket drömmar, och många frågar, ska du inte skriva någonting för Melodifestivalen? Nej, jag vill inte jobba i det formatet mera. Jag vill inte jobba i ett format där du åker på ett låtskrivarläge där 8 personer sitter samlade i ett rum. Och vi sitter och lyssnar på vad folk lyssnar på just nu. Och så försöker vi ta lite därifrån, lite därifrån. Att det är inte mitt sätt att göra musik på. Att mitt musik, att det ska som vara en historia jag vill berätta. Sen har jag ingen som helst problem att plocka in en producent som gör klart jobbet åt mig. Det gör jag ju oftast när jag gör musik. Men jag tror det här grunden måste komma från någonting annat. Och jag tycker att det här, också det här nya sättet att ta fram Eurovision-låtar håller på, som utvecklas också till en musikfabrik som jag inte vet om är hållbart. Lägger jag på Ambition Friden och lyssnar på det och tycker att det här är det bästa jag någonsin har hört i Eurovision-sammanhang. Och det står jag fortfarande för det är enligt mig själ och hjärta. Och
ja, intressanta diskussioner, och många är de låtar som har blivit hittar också och hörs nästan hela tiden i olika listprogram och så vidare. Men sedan när Finland fyllde 100 år, så då tänkte du satsa riktigt stort, och du gjorde
ja, det
blev succé.
Thomas Lundin och jag tänkte att nu gör vi det här, att vi har igen länge, vi var några år innan och spelade i Grekland på Schildstiftelse på en Schildstiftelse där, det var en sån här regatta, och vi skulle spela där, vi skulle sprida den finlandssvenska musiken med grekiska folkmusiker, och vi var där en vecka, och det var en fantastisk vecka. Att vi bodde hemma hos Kristina Schilds där i hennes hus, och då beslöt vi att nu gör vi det här, det får bära eller brista. Och så började jag sitta där i Grekland i Göran Schilds rum, och Thomas var i det andra rummet, och så satt vi där och såg ut på havet, och så började vi på, och det var ju ett galet projekt, noll finansiering då vi började. Vi grundade en egen symfoniorkester på 35 musiker, hade 70 manna kör med oss. Och när man tänker att idag får vi max träffas 5 personer i ett rum, alltså, och det här är 2017. Så jag menar, skulle pandemin ha kommit då, så skulle jag inte jag sitta här, tror jag, och ingen, det var ju ett sånt, det var ju ett projekt som omsatte så mycket pengar. Det gick runt, det blev ingen vinst, men vi gjorde det, och det är vi tacksamma och glad för. Vi fick det att gå plus minus, och det var vårt mål då vi gjorde det. Men det är ju givet att vi oss väldigt mycket annat. Vi har ju fått tv-program tack vare det, vi har fått senaste nu i slutet på förra året som gjorde man en dokumentär i radion om det här, och vi har planerat att göra en tv, en sån här konsert, spela in det för eftervärlden på nytt, att ta upp det, så det finns sparat. Det var ju det största missen vi gjorde, att vi inte spelade in det med några kameror då vi gjorde det, utan det var för både Thomas och jag kände då att vi vill inte sätta något mera i blöt just nu, att vi vill komma levande ur det här matchen, och det gjorde vi tack vare publiken. Det är de enda vi har att tacka, och Svenska Kulturfonden som hjälpte oss lite att få gjort det här.
Du är ju känd också för de här projekten som du har. Du har ju haft många olika projekt, och du har också lyft fram nya finlandssvenska förmågor i de här olika projekten.
Filip Järvenpää är väl den senaste då egentligen, och sen så Erik André Wittsten är ju, ska vi säga, började ju jobba med efter jag var på Thomas Lundins fest. För ett antal år sedan. Och Filip var ju igång redan före min tid, men jag tog ju honom med på årets stora julkonsert, och han kom ut till en bred publik. Samma med Erik. Erik har ju varje gång hur mycket som helst före min tid här också med musik, men att han kom kanske ut till ett bredare sammanhang, att i och med att vi började resa omkring i bygdegårdarna och spela och helga natt, och publiken steg upp då, tog sista tonen. Så då man känner den känslan att man är med och gör något sånt, så då, det är väl egentligen det som allting handlar om, att sen då att man kan leva på det här, att jag ju, det är ju mitt enda mål var det sen jag började, att jag ska kunna leva nära och försörja en familj, ha hus, ha en sommarstuga, överleva. Och när man inser att man kan göra det trots svårigheter, som till exempel de här två senaste åren då det är nollinkomst, så då lär man sig också att det är väl i motvind på något sätt också man finner lösningar. Till exempel den här streamande konserten vi ska ha, jag fyller 40 år, 800 personer var på väg, alltså först 400 till en vanlig konsert, sen inbjudna, och så får man veta att dessa 800 kan inte komma. Vad gör man? Man har bokat allting, man har lagt ner ofantligt mycket tid på det. Och då finns det ju ett alternativ att det man skjuter fram. Och det gjorde vi ju delvis, att vi gör ju det som vid Jugendsalen i 6 maj, så kommer vi att ha en fest, öppet hus där folk får komma och där kommer musik att spelas och allt. Men jag tänkte nog att det är ju som, ska jag låta den här förbannade pandemin bestämma igen en gång? Så jag tänkte nej, jag går emot den, att vi streamar. Vi gör någon streaminggrej. Jag får inte hit mina svenska artister som jag hade hoppat jag ska få, men jag söker efter lite nytt folk här i Svensk Finland. Fann Sara Nedergård, som är en fantastisk musikalartist som är med här. Hon kommer att tolka från Skymning Gryning, och så har vi då Stefan Nyman som också är en liten doldis inom många sammanhang, och han tolkar en Henrik Åberg-låt. Så tänkte jag att jag vill anställa finlandssvenska musiker att spela här, så plockar jag ihop ett band med unga finlandssvenska musiker som behöver få jobb. Så kommer också det här stråkkvartetten som jag skriver, att en del av satsen att framföras där, och där är ju, plockar jag in lite finskt samarbete med Mauno Järvele från Kaustby. En person som faktiskt, han är ju en världsartist, man tänker inte på det, men att om man forskar lite i Mauno Järvele och hans släkt, så vet man att det här är, det är helt otroligt med det här Kaustby-musiken också egentligen, att när man tänker vad de här människorna har åstadkommit. Och sen är det ju förstås att jag gör ju någonting som inte kanske alla har gjort, att jag tar betalt för en stream. Jag har varit med och gjort gratis stream nu i 2 år och insåg i klartext att detta går åt helvete, det här går inte mer. Vem ska betala de här streamarna? Kulturen kan inte betala mer, så jag tänkte att nu börjar det kosta. Så jag införde att det kostar som en biljettpris att göra det här. Och jag är förvånad över den respons jag har fått. Jag tänkte att köper 10 personer det här, så är jag glad. Vi har sålt närmare 400 streamsbiljetter redan. Och det visar att folk och publiken också, jag menar, hur mycket vi än tycker om publiken och vill göra olika saker, så kommer det en gräns då saker och ting tar slut. Och det här gratistänkande tror jag måste ha ett slut inom kulturen.
Och det här, det är ju nog fakta det att du har ju fått publiken med dig. Alltså du samlar ju hela Svensk Finland
ja, no.
Kväll efter kväll till dina projekt, och det här är ju nog, ska vi säga, att kunna leva på musik i Svensk Finland är ju kanske inte det lättaste när vi bara är cirka 300 000 finlandssvenskar, men du har lyckats.
Jag har inte ensam lyckats på det sättet, utan jag har lyckats få folk med som är bra att jobba med, och en person som jag har att tacka egentligen för allt, det är nog Per-Erik Kroks, som jobbar, kan man säga, bakom i allting på något sätt. Han är en klippa. Per-Erik Kroks och även Jakob Lövlund, vi är ju som en trio som på något sätt håller ihop i vått och torrt. Även fast det regnar och blåser ibland, så har vi alltid hållit ihop. Så det där kan jag hålla med dig om, att jag kan livnära mig på det här, men jag har många personer att tacka, och framförallt de här artisterna som jag har lyckats få med. Att jag har nog gjort mina egna konserter också med piano och ser att då kommer inte så här mycket folk.
Och det gäller att vara påhittig också, att hitta nya grejer och nya projekt.
Nya projekt, och där är vi, som jag sa, att jag håller fast. Jag menar, första samarbete jag hade med Per-Erik Kroks var när jag var 10 år gammal, jag gav min första kassett. Då åkte min pappa och jag till Prisma, och Per-Erik stod där bland hyllorna och plockade sina kassetter. Så kom min pappa och sa till honom, den här ska du börja distribuera. Och Per-Erik sa, inte vet jag. Och det här kämtar vi om så många gånger. Jag sa att jag tror att jag är den största kunden har haft någonsin, för jag har, tror jag, 3000 kassetter jag köpte av honom. Nå, inte 3000, men flera tusen. Jag köpte allt som kom på den tiden. Jag fick min släkt att köpa musik åt mig. Min farmor, de gick till handelslaget i Kronoby till exempel. Så jag visste precis vilken tid Kroks kom dit med sina kassetter och sånt. Så då gick vi och passade på att ha anonym musik. Det var i Aftondans, det var allt mellan himmel och jord.
Tusen tack ska du ha för det här, Thomas Enroth.
Tack,
Thomas
snälla.
Enroth firar alltså 40 år.
Jag hoppas på några år till åtminstone att man får vara frisk. Ingenting är ju en självklarhet idag. Jag har bestämt mig för att jag ska överleva den här pandemin både mentalt och fysiskt.
Tack ska du ha och lycka till i framtiden.
Tack snälla.